Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är måndag 23 november när vi spelar in det här och det här kommer bli ett lite speciellt avsnitt för att vi kommer bjuda på en tidig julklapp och det är ju alltid trevligt. För det är nämligen så att idag, eller inte idag, men när ni lyssnar på det här på onsdag, då lanserar Avanza ytterligare en aktivt förvaltad fond till fondfamiljen. Och den här gången tar vi fasta på det stora intresset som finns för småbolag där ute. Och vi lanserar Avanza Småbolag by Skoglund tillsammans med just Fredrik Skoglund i ett exklusivt samarbete.
Jajamensan, det här blir riktigt roligt. De små, de brukar ju växa på. Vi har tidigare här i podden också pratat om småbolag, varför det är intressant. Nu när vi har den här dagen till ära, när vi lanserar en ny egen småbolagsfond, så kommer vi liksom att dyka in i det här återigen och med då ingen mindre än Fredrik Skoglund. Så vi säger varmt välkommen till podden. Kul att ha dig här.
Tack, kul att få vara här.
Innan vi börjar, hur känns det?
Det känns superkul och spännande.
Kul. Vem är Fredrik?
Fredrik är en aktieintresserad idrottsman, kan man säga. Det här är min idrott, att hålla på med aktier. Jag har tränat i 22 år, jag är i god form och älskar mitt jobb. Och sen har jag en härlig fru hemma, Victoria, och tre energiska söner.
Mm. Det låter bra, det låter som att du kan multitaska.
Men småbolagsfonden, du har ju varit förvaltare av småbolagsfonder tidigare. Hur kommer det sig att du har fastnat för småbolag och kan du berätta lite om din resa?
Jag har ju då jobbat som i aktiemarknaden sedan 1998. Började som IT-analytiker, följde Jonas Birgersson och de killarna. Det var superspännande på vägen upp till 2000. Och sen var det mindre kul på vägen ner från 2000 till 2003. Och då var jag IT-analytiker. Och sen så började jag på Carnegie år 2000 och var där 10 år. Och där kan man säga att min förvaltarresa började när jag blev småbolagsstrateg 2005. Så jag har hållit på med det här i 15 år. Först då på analyssidan och sen 5 år tillbaka så har jag varit förvaltare. Först var jag med på och startade upp ett litet single family office och sen har jag då förvaltat Länsförsäkringar småbolagsfond de sista 2,5 åren.
Med den äran, för den har ju gått fantastiskt bra, vad jag förstått.
Ja, nej, men vi var ju faktiskt bästa småbolagsfonden under de 2,5 åren. 95% avkastning och 35 före benchmark, tror jag det var. Mm.
Men då blir man ju också lite nyfiken och vi kommer ju komma in väldigt mycket på det självfallet. Men vad är framgångsreceptet bakom att kunna bli långsiktigt framgångsrik när det kommer till att stockpicking småbolag?
Ja, men dels i mitt fall handlar det om att jag har tränat på det här i många, många år och men blivit ganska duktig på det. Och sen så måste man ha ett jättestort intresse. Man måste vara väldigt nyfiken, att man orkar ställa alla frågor. Man måste orka träffa väldigt många bolag så att man får väldigt mycket input. Men de bitarna är väl...
För jag tänker här, innan vi börjar spela in podden så pratade vi om ett seminarium som går av stapeln varje år, ett småbolagsseminarium, och där sa du ju liksom att här, en viktig komponent där är ju liksom gå runt och prata med folk och få lite input och idéer, det här minglet som vi hoppas kunna återgå till post-pandemic. Och där pratade vi lite om ett bolag som du insåg att nej, men det här var inte på folks radar och då var du intresserad. Hur viktigt är det? Jag menar, man brukar ju säga att småbolag inte är lika genomlysta som storbolag. Vad är din bild av det? Alltså, hur går det idag 2020 att fortsätta göra väldigt goda affärer på grund av lite sämre genomlysning?
Ja, men det tycker jag absolut. Jag menar, det exemplet som du talar om, det var ju SE-bankens seminarium. Och det handlar om CLX Communication som numera heter Sinch. Och jag har ju gillat den aktien under många år. Och där nere på det här seminariet gick jag runt och pratade med andra investerare. Det är liksom nästan alla som investerar i Norden är på plats på det här seminariet. Och då, ja, men så går man runt och minglar och så testade jag CLX. Och alla bara skakade på huvudet, tyckte vad är det här för konstigt case han kommer med. Och då insåg jag att... Alltså, det var väldigt liksom, ja, men det är ett intressant läge när många är skeptiska. Och jag tror ju väldigt mycket på messaging på sikt. Och därför så liksom grävde jag vidare i caset och insåg att här finns det något spännande. Så det, och sen så finns det ett annat exempel som jag tycker är väldigt tydligt. Under den värsta nedgångsfasen under pandemin, då var det också tydligt att många slutade spela matchen helt enkelt. Man gav upp. Det fanns så mycket liksom, aktier som var väldigt billiga då. Så att definitivt, även år 2020, så kan man hitta case även om man är lite nyfiken och uppmärksam vad som händer runt omkring en.
Ja, men det låter lovande och då är det ju extra glädjande att vi nu får en småbolagsfond till Avanza-familjen. Avanza Småbolag by Skoglund, vad kan du berätta mer om fonden?
Men det här är ju, alltså småbolagsfonder som grupp har ju levererat otroligt stark avkastning. Betydligt mer än en storbolagsfond, nästan 3 gånger mer än storbolagsfonder de sista 20 åren. Och om man tittar liksom olika tidsperioder, ju närmare vi kommer nutid, desto snabbare har outperformance för småbolag varit. Vad det beror på ytterst tror jag, det är ju att vinsttillväxten är högre i de små bolagen. Och sen så tror jag också i det korta perspektivet här nu, när räntan har blivit så låg i samhället så ökar riskvilligheten. Alternativkostnaden, liksom ränta på kontot, det finns inte. Så att det startas onoterade bolag och det är många nya bolag som kommer fram. Så jag tror att på lång sikt så tror jag de stora bolagen kommer bli mer och mer utmanade av de små bolagen. Så kombinationen av hög vinsttillväxt och också ökad liksom, flexibilitet att ta till sig nya trender, hållbarhet, digitalisering, förändrade liksom, affärsmodeller, transformering. De bitarna kommer vi fokusera mycket på i den här fonden. Men även hitta case som inte är uppskattade av aktiemarknaden här och nu. Det kommer vi också göra, så som CLX eller Sinch var då en gång i tiden.
Men fonden här då, hur många bolag kommer du ha i fonden? Vad har du för, hur ser mandaten ut? Kommer det vara mest Sverige eller Norden eller får du gå ut i vida världen? Vad har du att förhålla till? Hur ser spelreglerna för fonden ut?
Ja, men fonden är ju fokuserad på Sverige, så att det ska vara 90% svenska aktier och de övriga 10% kommer vi lägga på Norden i så fall, inte utanför Norden. Och det är ju alla sektorer, men vi, som jag sa, vi har en förkärlek för hållbarhet, digitalisering och transformering, så det kommer finnas ganska mycket teknikbolag. Men även bolag som är vinnare på att använda tekniken, inte bara guldgrävarna, alltså de teknikbolagen, utan även de som säljer spadar och sådär. Så att jag menar, ett exempel är, som vi var investerade i på Länsförsäkringar, Lyko, som digitaliserar liksom, hårvårdsprodukter och sminkförsäljning på nätet. Den transformeringen, att man går från fysiska butiker till online, den typen av case gillar vi ju mycket och där kommer vi leta efter fler.
Men där har det varit en rejäl resa. Jag kan tänka mig både en explosiv tillväxt i termer av topline, alltså omsättning, säkert marginaler och vinst såklart också, men även en uppvärdering. Så att, vad var det som gjorde att ni intresserade för Lyko?
Ja, men den stora grejen är ju liksom att vi är intresserade av den här transformeringen. Jag är gammal bygg- och fastighetsanalytiker och har sett då i retailfastigheter att det blir tuffare och tuffare för dem. Och de kunderna som då inte går i fysiska butiken, de måste ju ta vägen någonstans. Och då har ju onlinebutikerna liksom blivit alternativet då. Så den transformeringen finns ju i de flesta industrier och att man digitaliserar distributionen av produkter och tjänster. Så att det är egentligen den trenden vi investerar i och sen så Lyko då, vi investerade tidigt och sen har det ju fått en extra skjuts nu under pandemin såklart, men jag tror att de kommer fortsätta växa ganska snabbt framåt.
Jag tänker innan vi fortsätter här också, småbolag, dels är jag ju nyfiken på hur stort universet är här i Sverige. Det var ju mest Sverige med 10% Norden då eventuellt. Men hur stort universet är och också hur man definierar småbolag. Jag menar klassiskt 1% av market cap på Stockholmsbörsen är väl upp till 80 miljarder. Det är ju enorma bolag och så går man till USA och tittar och inser man att det är pluttebolag. Men hur stora bolag kommer du primärt att fokusera på?
Bolagen är som du säger, man kan investera upp till ungefär 75 miljarder. Det är där vi kommer lägga gränsen. Men huvudfokus kommer vara på de mindre bolagen. Och jag tror alltså huvuddel, mer än 50% av bolagen kommer vara liksom mellan 5 och 15 miljarder skulle jag säga. Sen så kommer vi kunna gå under det också, definitivt. Och sen så kommer vi ligga en del liksom över det. Och jag gillar att vara fokuserad på de minsta bolagen av många skäl. Dels så växer de snabbast, men när man träffar de allra minsta bolagen så får man, de är oftast längst fram, så man får mest information, vilka trender och vad händer här och nu. Och den informationen kan man även återanvända när man träffar de stora bolagen för att veta vilka som blir vinnare och förlorare där. Så att vi kommer jobba från 0 upp till 75 miljarder med fonden, men huvudfokus kommer ligga på de mindre bolagen.
Och hur många innehav ungefär?
Innehavsmässigt så tror vi någonstans mellan 45 till 75 innehav. Och att det blir så pass många, det är för att vi ska kunna ha ganska många av de mindre bolagen tidigt. Syftet är ju att försöka hitta de små bolagen tidigt och vara med hela vägen när de blir stora utan att behöva sälja.
Tills ni måste för att det överstiger 10%.
Precis, exakt.
Då har det varit en väldigt bra investering. Man brukar ju prata ibland, eller kan man höra lite sådär, att ah, men det är så hög risk med småbolag i termer av volatilitet och så. Stämmer det här? Och hur ser du? Är det högre risk att investera i en svensk småbolagsfond eller än i en Sverigefond som fokuserar på större bolag?
Det beror på hur man ser det. Om syftet är att få avkastning, så är det större risk att investera i stora bolag. För att du har fått mycket sämre avkastning där. Alltså jag tror småbolagsfonder sedan 99 har nästan 1000% avkastning. Och storbolagsfonder är 360%. Så att, men tittar man på standardavvikelse så är det ju 3-4 enheter större risk i småbolag. Men avkastningen är ju så betydligt mycket högre. Så den risken har varit värd att ta historiskt, helt klart.
Ja, men det här är ju intressant, för vi brukar ibland prata om OMXS30, PRO-ligan, den följer vi också gratis via Avanza Zero, en fond i indexfondfamiljen eller fondfamiljen på Avanza. Nu får vi lyckligtvis in också den här fonden, småbolag, stockpicking, den är aktivt förvaltad. Vad är den stora skillnaden gentemot storbolag och de här lite mindre bolagen? För OMXS30 är ju värdeviktat. Här kan man ju följa med resan på ett annat sätt när man inte ger en VIP-biljett bara till de som råkar vara störst. Eller råkar, det är ju deras egen framgång såklart. Men vad säger du där?
Ja, men du har helt rätt. Vi har ju nästan 400 bolag i vårt universum vi kan välja mellan. Och det finns mycket mer spridd sektorexponering man kan få. När man tittar på de stora bolagen så är det ungefär 30-35% verkstad, kanske 30% bank och sen är det H&M och Ericsson och några till. Så det är ju liksom, det blir lite mindre utbud där. Medan bland småbolagsuniverset så kan man gå från dataspelsbolag, till fastigheter, till liksom bostadsutvecklare, till liksom förvärvande bolag inom liksom verkstadsindustrin. Och jag tror också på sikt då, mycket fler bolag inom hållbarhet, digitalisering och bolag som drar nytta av den här transformeringen vi ser av affärsmodeller. De stora bolagen kommer att ha det tuffare att förändra sig, för de har en legacy-affär som de måste försvara helt enkelt.
Mm. Kan du bjuda på något klockrent småbolagscase eller ett typiskt Skoglundbolag om vi säger det som så?
Ja, men ett typiskt Skoglundbolag, alltså förutom Sinch då, som är ett sånt som jag har gillat länge, ja, men Stillfront är ju ett typiskt Skoglundbolag, det skulle jag säga, där jag tror på trenden att vi kommer ha mer underhållning via dataspel och mobilspel. Jag har 3 söner som sagt, jag ser ju hur de agerar hemma. När jag försökte sänka hastigheten på fibret hemma, då tog det 10 sekunder, så vrålade jag. Alltså det var, alltså hur mycket vi liksom skickar upp, alltså inte in. Och då insåg jag att när man spelar nätverk, du måste ha lika snabbt 100-100, du måste ha 100 upp också. För annars laggade.
Ska ha full duplex.
Okay, nu är jag
förstår att dina, ja. Jag förstår att dina söner varit väldigt arg på dig under några minuter.
Ja, varför vill du sänka det?
Nej, jag sparar lite pengar. Jag är från Småland. Så att, nej, men och då, om man har en, jag älskar när man har en sån strukturell trend i ryggen som ökat dataspelande som underhållning, både bland barn och ännu mer bland vuxna. Stillfronts kundgrupp är framförallt mellan 25 och 45 som ett tidsfördriv när man liksom, ja, inte har något annat att göra helt enkelt. Och jag brukar säga egentligen, det är som att spela Risk eller Nya Bondespelet fast på mobilen. De har ju strategigenren framförallt som ser sitt gebit. Men, och varför Stillfront med? Jo, om de är en förvärvsmaskin. Och vi har ju många liksom superaktier i Sverige som har varit förvärvsdrivande. Och Stillfront är ett av dem också. Och jag tycker Jörgen Larsson, vdn, gör ett otroligt bra jobb. Han är väldigt strukturerad. Han har en plan framåt vad han vill leverera. Så att det känns tryggt att anförtro andelsägarnas pengar till en sån person. Så det är ett klassiskt Skoglund-case. Mm.
Men är du smålänning?
Jag är smålänning, jag är från Huskvarna.
Då är man ju lite nyfiken också, dels på om du gillar Huskvarna självfallet, men också, eller ja, inte då, där du är från, utan bolaget på börsen. Men sen också, man brukar ju prata om den småländska andan på något sätt, Gnosjöanda och sådär. Och jag menar, visst, å ena sidan kan man ju säga så, men å andra sidan så ligger det ju också någonting i det. Det har vi ju sett under lång tid i de bolagen där nere ifrån på börsen. Hur, det här kanske är en klyschig fråga, men hur påverkar det faktum att du är därifrån din syn och förvaltning på bolagen på börsen, ditt jobb som förvaltare? Har du någon annan liksom, mer jordnära syn?
Jag vet inte om det är mer jordnära syn, men jag är väldigt nyfiken som person, och det kanske man är mer om man inte är uppvuxen där det är som hetast kanske. Så att jag, och det är en väldigt god egenskap om man ska hålla på med aktier, att man orkar ställa frågor och vågar ställa konstiga frågor till människor. Och det har jag nog med mig från att komma lite utifrån landet.
Men du håller på med småbolag sedan 2005, kom in i branschen 98. Det var väl kanske lite jobbigt år 98, 99 var det ju liksom party innan mars 2000. Hur har småbolagsuniverset förändrats under den här perioden, även om du var IT-analytiker 98 fram till 2002-2003 där du sa där, men du har ju ändå varit i branschen. Hur ser småbolagsuniverset ut idag jämfört med då?
Man kan säga sedan 2003, när vi bottnade lite grann, från den tiden så har vi ungefär haft samma småbolagsunivers på Stockholmsbörsen, så tillvida att de flesta stora småbolagsfonderna följer Carnegie Small Cap Index, och då la man samman det Small Cap Indexet och Mid Cap Indexet, så det blir lite större, och sen dess så har det liksom, det följer med börsen upp, så sedan dess har universet varit lite samma. Sen har det ju tillkommit väldigt många nya olika bolag. Fler nya bland småbolagen än bland de stora, skulle jag säga. Vi har fått väldigt mycket nya fastighetsbolag. Det har kommit fler, framförallt dataspelsbolag på slutet. Och generellt sett så blir det ju liksom fler nya sektorer i småbolagen hela tiden. Det är ganska, visst, det blir några bolag som blir uppköpta varje år, men det kommer ju till fler, så att säga. Så att det är en ganska dynamisk grupp av bolag.
Vi måste ju åter till Huskvarna. Du liksom öppnade ju upp och sen så stängde du dörren igen innan vi kom in på Huskvarna. Förmodligen gillar du Huskvarna som ort. Vad säger du om bolaget?
Jag gillar ju Huskvarna-aktien också, av många skäl. Dels, jag tycker det är intressant utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De gör ju det som BMW borde ha gjort. Alltså utmana... alltså Husqvarna säljer ju bensindrivda gräsklippare, men till en minskad grad. Om du går in i en professionell alltså butik som säljer redskap från Husqvarna, så är andelen bensindrivna produkter minskar för varje år snabbt. Så jag tror ju att deras produkter kommer vara helt eldrivna ganska snart. Det kommer få ett helt annat mottagande på börsen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Så att med deras robotgräsklippare så har de ju utmanat sin egen affärsmodell, så att säga. Så att dels är det det, och sen så tror jag väldigt mycket på Husqvarna av ett annat skäl. De håller på att automatisera sin produktion väldigt kraftigt. När man just i Husqvarna-fabriken, när man pratar med dem, så är det ju snack om att kanske liksom, ja, 75-90% av hela fabriken ska vara automatiserad. Alltså en helt, alltså en mörk fabrik, alltså nästan bara robotar. Det kommer, tror jag, leda till betydligt högre marginaler än vad analytikerna tror i framtiden. Det är helt orimligt att det kommer investeras så mycket pengar i automatiseringsutrustning och att det inte kommer synas på marginalerna i framtiden. Och sen har de också förvärvsbenet inom construction, så de kommer ju sätta igång med den när pandemin är över också. Mm.
Spännande. Jag fastnar lite vid det här där du sa med liksom hållbarhet och att de flesta av deras produkter, eller att de bara förmodligen kommer ha eldrivna produkter i framtiden. ESG och bolag som ses som lite så här lösningsbolag eller klimatsmarta bolag, de har ju gått riktigt bra på börsen de senaste åren. Vissa pratar om en hållbarhetspremie och sådär. ESG är ju ett av temana här, hållbarhet i din nya fond. Vad säger du om de som säger att vi har en grön bubbla på börsen och att det är orimligt att de här ESG-bolagen går så starkt?
Men jag tror att det de menar då är säkerligen att det är knapphetsprissättning på vissa aktier. Att det är så mycket pengar nu som vill in i ESG eller hållbarhetsfåran. Så då blir det att man springer efter samma aktier då. Och då blir vissa av de aktierna lite dyrare då. Det är väldigt svårt att säga hur det ska vara framåt. Förutom det faktum att hållbarhet kommer bli viktigare och viktigare. Alla bolag kommer påverkas. Det kommer komma så mycket investeringar i framtiden för att adressera hållbarheten i samhället. Så det är superviktigt att följa med det här. Och sen så får man se om de bolagen som är väldigt dyra idag då, av knapphetsprissättning kommer fortsätta vara vinnare eller om det finns andra bolag som kommer underifrån.
Ja, för här har man ju också förstått att ESG är ett av de viktigaste temana framåt. Jag menar, du har hållbarhet, digitalisering och transformering. Det är ju ledorden. Och sen ESG, oerhört viktigt. Så att det är inte bara så att bolagen ska ticka boxen så att säga, utan det här blir en röd tråd i fonden om vi har förstått det hela rätt.
Ja, men vi vill ju helst hitta bolag som gör världen till ett bättre plats att vara på. I alla sektorer. Det kan vara som jag beskrev i Husqvarna att det blir kanske mer el. Det kan vara inom medtech där vi får bättre och mer effektiv hälsovård. Det kan vara inom själva liksom miljöområdet, att vi får liksom mindre använda av olja etc. Så att vi kommer leta efter bolag som gör liksom, försöker göra världen bättre, absolut. Men vi kommer titta på alla sektorer. Så att det är inte så att vi kommer bara hitta liksom de här lösningsbolagen. Det är inte en renodlad lösningsbolagsfond, utan det är en småbolagsfond. Det ska vara en grund i en fondportfölj, tycker jag.
Men får vi lite lösningsbolag också? För jag menar, Husqvarna, de kan elektrifiera sina maskiner, sina gräsklippare och sina nu tappar jag orden, så alltså man hugger ner träd med motorsåg. Och sen Epiroc, de kan liksom elektrifiera också fordonsflottan in i gruvorna och sådär. Samtidigt som det finns lösningsbolag också som adresserar den här globala utmaningsfrågan. Tomra, BRF, Nibe, Alfa Laval. Ja, men Johanna, de klassiska som vi brukar ta upp i podden emellanåt. Vi kanske inte kan svansen, utan vi kan bara de vanligaste mainstream. Får vi lite lösningsbolag också?
Absolut. Jag hoppas ju verkligen att vi ska hitta de bolagen. För de kommer vara vinnare i framtiden, tror jag. Alltså så som det är idag, så dels om man gör gott för världen så kommer man säkert få fler kunder. Och sen så är det även det som vi beskrev alldeles nyss då, att det är så mycket pengar som söker exponering, så man kommer få en hög värdering på de här bolagen, framförallt nu och troligtvis i framtiden också då. Så att vi kommer definitivt leta efter lösningsbolag.
Och vilka listor får du husera på? Det är som Stockholmsbörsen, First North, Spotlight, NGM. Vart kommer du husera?
Nej, men vi kan husera på alla listor, så att det är ingen begränsning där. Så att vi kommer leta efter de bolagen som vi tror mest på.
Spännande. Hur ser investeringsprocessen ut?
Investeringsprocessen har ju vuxit fram under de här 15 åren som jag har varit småbolagsstrateg, där jag jobbar främst bottom-up, alltså letar bolags, går igenom bolagsanalysen. Och då börjar vi med liksom, vad är det för marknad det här bolaget är verksam i? Vad är det för ledning? Vad finns det för risker och möjligheter framåt? Och så kommer vi fram till vad vi tycker om den här. Men vi har även en sån omvärldsanalys som en strateg jobbar mycket med. Och den är väldigt viktig. Där har vi allt ifrån vilka teman och trender är viktiga i samhället här och nu, som jag nämnt, hållbarhet, digitalisering, transformering. Men även handlar det om vad har vi för räntesituation just nu? Är det en låg ränta men kanske gynnar vissa bolag, missgynnar vissa andra bolag? Vad har vi för konjunktur? Men nu har vi pandemin, vilka blir vinnare och förlorare på det? Så den här omvärldsanalysen eller top-down då, den sätter oftast kartan för bolagen som vi investerar. Liksom, hur ser den ut närmsta 1-2 åren då? Och så försöker vi ta med det i vår analys när vi gör bolagsanalysen då.
Men jag tänker också så här, vi har låga räntor just nu, vi har modest kanske tillväxt, och jag menar det är klart att vi har haft kraftiga BNP-fall, men vi kommer också få kraftig BNP-tillväxt under en återhämtningsfas självfallet, och vi tror väl alla på en post-pandemic. Men i den lågräntevärld vi nu lever i, Skulle du säga att det är mer intressant med småbolag framåt för att man vill positionera sig för tillväxt, och ser vi det redan i värderingarna?
Generellt sett kan man ju säga en låg ränta, då kan man diskontera framtida vinster längre fram så att säga. Så då brukar tillväxtbolag bli vinnare under en sån process. Men som jag var inne på tidigare också, så tror jag att den låga räntan i samhället generellt ökar riskvilligheten och gör att människor istället för att sätta pengar på noll i ränta investerar i onoterade bolag eller i småbolag. Så att det kommer driva fram fler spännande småbolag i framtiden, och lite drivet av att räntan är låg. Så alldeles oavsett så tror jag att man kommer hitta vinnarna bland småbolag även i framtiden, givet att räntan är där den är.
Jag blir också nyfiken. Jag menar, det svänger på börsen. Och man har väl tidigare sagt att volatiliteten är högre på storbolag än på mindre bolag. Nu för tiden så är det mycket indexkapital. 54 och 55 miljarder i fjol i Sverige som gick in i aktiefonder, gick in i indexfonder. Mycket stora bolag. Då kanske det är där man skalar snabbast om det är så att man vill ut. Har volatiliteten minskat i de lite mindre bolagen, eller är det mer den här klassiska tesen att det svänger lite mer där och det är lite svårare kanske att ta position och lite tunnare handel?
Ja, men det stämmer nog fortfarande faktiskt. Och vi såg ju under pandemin så småbolagen gick ner mer, men gick upp också mycket mer efteråt. Så att det är nog fortfarande ungefär samma situation. Men som jag sa tidigare, jag tycker att den ytterligare avkastning man får, så har jag i alla fall bedömt att det är värt att ta den risken. Jag har satt allt mitt sparkapital i den här fonden. Så att,
Det är en fråga som vi har om man följer pilotskolan. Den har vi checkat nu. Det låter jättebra. För de bara som lyssnar på det här, för vi vet ju att tyvärr så är det många som köper efter uppgång och säljer efter nedgång. Hur agerade du under coronapandemin? Alltså, hur kan man förvänta sig att du agerar när det liksom blåser upp till storm nästa gång? Och hur generellt ser du att fondandelsägare brukar agera i sämre tider, och vad skulle du vilja säga till dem, de som hakar på den här resan nu?
Jag kan börja då med, på Länsförsäkringen när jag jobbade där, då gick jag in i lunchrummet, kunde man se på en skärm hur flödena var på fondandelar, och då var småbolag 2,5%. Jag tycker det är alldeles för lågt. Tittar man på historiken så har det här ska ju vara grunden i ett pensionssparande, tycker jag. Så man ska vara långsiktig, som ni brukar säga, man ska sitta på händerna. Och det som hände under pandemin var ju att det var väldigt många som tog ut pengarna. Och som fondförvaltare då så måste jag ju sälja, för vi ska betala tillbaka pengarna till andelsägarna. Så vi tvingades ju sälja vissa aktier. Men som jag sa tidigare där, på botten där så var det väldigt många som nästan gav upp. Och man orkade inte titta på casen och vad händer, och jag var mycket mer aktiv än jag brukar vara. Typ exempel, jag var tidigt på Bauhaus och såg att det är väldigt mycket folk här, och så gjorde man lite research kring det, och så hittade man det här hemmafokuset. Så vi hittade ju väldigt mycket avkastning under den här perioden på att aktier har gått ner för mycket, helt enkelt. Så att, jag är ju, som skiljer mig kanske något, jag är ganska aktiv när det händer saker och försöker reda ut varför är det som det här är då. Och under den här processen var det var också en annan grej. Internt så diskuterade vi mycket. Jag var väldigt positiv och många var lite så här oroliga. Och så sa jag så här, men om det här händer i Sverige, alltså det här hemmafokuset, det kommer ju hända i de andra länderna också när de väl får komma ut. För de var ju nedstängda då. Och det såg vi, att så kom ju efterfrågan för Husqvarna till exempel mycket bredare och de andra. Så att jag är ganska aktiv när det händer saker. Mm.
Låter bra.
Det låter bra, och vi har ju varit inne på det. Det har ju lönat sig. Men du har ju arbetat i branschen under lång tid, och nu senast som du sa från förvaltade Länsförsäkringar i Småbolag Sverige. Om vi går tillbaka igen här nu. Hur ser track recordet ut?
Ja, men på Länsförsäkringar då, vi var bästa småbolagsfonden. Kul. 95% upp under de 2,5 åren jag förvaltade fonden. Det var 60 procentenheter före Stockholmsbörsen och 35 procentenheter före Carnegie småbolagsindex då, som är det benchmark som även kommer vara på den här fonden. Så att det är ju det track record som jag har nu, och jag är i god form, känner jag mig, och tycker att det här är det roligaste jag vet.
Det låter lovande.
Ja, men vi gillar det. Vi gillar ju nördar. Så det här är ju oerhört roligt. Och då vill jag också bara fråga den här diskussionen aktiv kontra passiv förvaltning. När så mycket pengar går in i passiv förvaltning så måste ju det skapa en grogrund för en rik flora, rika jaktmarker för duktiga stockpickers. Så det är du ju onekligen. Det track record har du ju. Vad är din syn på? Vad skulle du vilja säga till de som sitter och funderar på det här och tänker passiv förvaltning, indexfonder, men kanske lite aktivt också? Hur tänker man där?
Ja, men jag tycker ju att man ska fokusera på vad är det man vill ha. Och man kanske vill ha, man vill ju ha avkastning på sitt kapital. I många diskussioner tycker jag det handlar bara om avgiften i den här typen av produkter. Men tittar man historiskt då, så är det ju småbolag, det är den produkten som har gett bäst avkastning. Och sen så är det en fallande skala. Det är viktigt att tänka på vad man vill med sitt sparande. Är det avkastning eller låg avgift? Såklart... Vilken exponering vill man ha? Jag tror ju att bland de små bolagen så kommer det mer spännande, nya bolag, sektorer. De kommer vara mer flexibla så att säga. Om man investerar i större bolag så blir det lite mer legacybolag så att säga. Så jag brinner för småbolag som du hör.
Och det är vi väldigt glada för det gör ju också att vi faktiskt kan få addera till den här småbolagsfonden i vår fondfamilj. Så jag tror både jag och Johanna, men även våra lyssnare, är väldigt glad för det också.
Och ja.
Jag tänker avslutningsvis bara, prislappen 1,15% i förvaltningsavgift. Vi går ju ut med 1,3 eller 1,30 i total avgift. Men bara för att det inte ska bli några missförstånd där, alltså 1,15% om man jämför förvaltningsavgift. Och sen 1,30 Tutti Barotti med förväntat courtage också. Är det någonting annat vi behöver känna till? Det här är ju en matafond, så att vi skjuter ju in det här i en fond som finns i dagsläget. Precis de uppläggarna vi haft tidigare. Det är exklusivt. Den här fonden och din hjärna kommer man åt via det här exklusiva samarbetet. Och Avanza småbolag by Skoglund. Är det någonting mer man behöver känna till?
Jag brinner för det här. Jag hade mitt avslutningssamtal på Länsförsäkringar och sa jag, ja, men 95% upp, 60% för börsen. Då började jag gråta. Och så jag funderade på det efteråt. Varför började jag gråta? Det var sista samtalet där. Jag såg väl att jag gick högst upp på prisballen. Vi hade varit bästa småbolagsfonden. Men är också att jag har fått så mycket mejl från andelsägare som har varit så otroligt glada för bra performance. Så att jag är väldigt glad över det här samarbetet, för att det gör att jag kommer ut brett till många som får chans att investera i en riktig småbolagsfond.
Vi är också superglada över den här fonden och den möjligheten för våra avansianer. Och tusen tack för att du kom hit och berättade om fonden.
Tack snälla.
Och stort lycka till framåt är på sin plats att säga. Och tusen tack för att du lyssnade på det här.